Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans like spelt i skolan.
Come to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte råden! Bög kungen!
Nice.
Kungpodden med Anders och Ante!
Tjena Anders!
Tjena Ante!
Tja, du sitter där bekvämt med benen upp på soffan.
Mm, det är inte soffan, det är en fåtölj. Det
är... Han var så stor. Jag är så... jag är så liten.
Du är tjock, Ante, att... helt enkelt.
Nej, men det är tvärtom. Om jag är smal tycker jag att den får törd i en soffa.
Now I am the fool.
Ja, välkomna till Kungpodden hörni. Vi sitter ute i Lödöse, historiska Lödöse som vanligt.
Mm, i min inte fullt så historiska källare som jag bor i.
Nej, men ute skiner solen. Här inne så skiner en lampa på mig. Mm. Och det är äntligen dags för oss att spela in ett nytt avsnitt. Det känns som att det har gått evigheter sedan vi spelade in senast. Det har varit mycket emellan. Förutom en hel sån här pandemi och sånt så har det varit massa, ja, massa strul privat och sånt som har gjort att det har dröjt lite grann. Men nu är vi här i alla fall. Den här gången så ska vi snacka KKB.
Knullkompis.
Knullkompis.
Baby. eller Carl Knut som bonde.
Knullkompis baby. Det är nu vi blir så här cancelled som Mr. Cool blev för att...
Jaha, han sa inte baby på det sättet. Ja. Det förstår för dig.
Knullkompis baby, inte du.
Ja, lite mer skönt så.
Ja, Carl Knutsson Magnusson, inte. Carl Knutsson bonde, ska vi tänka om. Men innan det så ska vi snacka om någonting annat. Du har kommit med rykande färskt material.
Ja, vi hoppar på det direkt. Det är ja, så här, det. Kungar och krig, en podcast med Jafar från Aladdin och... hans papegoja Mattias Axelsson.
Slash Jago då.
Ja. Nej, men Hamid Safar och Mattias Axelsson har ju en podcast som heter Kungar i krig.
Yes.
Som vi har pratat om. Som har gett oss lite shoutouts.
Mm.
Men också gett oss lite mad bands.
Ja, det var lite så här, vad säger man? Tveeggad komplimang typ.
Precis. Mm. Och jag känner väl våra fans, rörelsen bakom oss, undrar ju säkert varför vi inte har så här shot the shit tillbaka.
Mm.
Och jag, det var lite för att jag ville göra en check-up på dem först. En background check. Jag ville liksom veta lite vad det är för lirare vi har att göra med. Så jag har, innan Kungspodden ska kunna ha en offentlig, en officiell linje i frågan, så har jag försökt lista ut var de står i tyskfrågan.
Oj, jävlar, nu var...
Jag har researchavdelningen på podden, bestående av mig.
Ja. Är det en pik mot att jag inte hjälpte till att researcha eller?
Nej, mest är att jag är så jävla grim tänkte jag typ.
Bra.
Nej, men jag har liksom, du vet med CSI typ, jag har såhär Zoom, Enhance. Jag har kollat upp, jag har kollat alla databanker. Jag har set up a GUI interframe to backtrace the... någonting. Jag minns inte hur det går. Jag har lyssnat på 4 avsnitt av Kungar i krig. Jag har lyssnat på flera avsnitt. Vi har lyssnat på 4 avsnitt som är särskilt, som borde vara särskilt tyskladdade. Och jag försökte lista ut vart de står i frågan om den tyska fanan, det tyska oket, som är vår officiella linje på dem.
Jag har fått lägga mig för det, att det är det.
Ja,
ja.
Det är väldigt tyskt av det tycker jag.
Jo, men jag är väl den här, jag är väl, som, vi har väl inte tagit den här liten som förut, att jag är i princip Hitler. Hitler var också jude, precis som jag också är tysk. Så... jag är en del av den här liksom antityska rörelsen.
Jag minns, okej, det känns som att vårt interna skämt har gått så långt här. Jag minns inte, jag fattar inte ens vårt eget skämt här.
Men... ja, men Hitler var jude, men han hatade judar. Han var ändå del av en rörelse som
tyckte störta judar. Tyskar.
Precis.
Aha, tänk så.
Ish, i alla fall.
Jag tänkte att det var väldigt tyskt av det, att du la dig, så du kan inte så kämpa i det. Du kan bara kämpa i det fördolda. Så när jag har satt ord på det här så blir det bara så här... Oh, back to the shadows. Nej, men jag har lyssnat igenom 4 avsnitt. Jag har lyssnat igenom avsnitt 6, Vikingatiden. Avsnitt 7, Erik Segerskjell. Avsnitt 10, Birger Jarl. Och avsnitt 12, Magnus Ladulås. Och varför har jag gjort det egentligen? För Vikingatiden, 793-1066 efter Kristus, som jag själva säger. Det är ju det här första steget i den tyska infiltrationen. Det är Bremen-globalismen. Det är Adam av Bremens plan från början till slut att själsligt först bryta ner svenskarna. Man tar sig in med sin tyska gud Den här Jesus af Nazaret.
Det är Jesus.
Det är Jesus. Så de tvingar på oss. Steg ett. De pratar lite om att han är, att det är lite så tendensiöst från de av Bremen. För han skriver för att gynna liksom, ja, han gillar inte engelska men han gillar tyska. Mm. Men man kan inte se det medvetna här. De skrattar lite åt det. Som en liten så här tjock tysk präst som sitter och ho-ho-ho. Han är så småsint. Man kan liksom inte... De kan inte bara vakna och bara se tråden.
Jag kan inte ta pillret.
Nej, precis. Att det, är liksom, det är bokstavligt talat en konspiration framför deras ögon.
Mm.
Och de bara, de kan inte se
de
det.
De ser det inte. Nej.
Nej. Sen avsnitt 7 med Erik Segerkjell. Egentligen exakt samma sak där.
Mm.
De ser inte det här ruttna fröt som Alma Bremen planterar i den svenska folkstammen, i vår själ.
Mm.
Som är liksom, vilken form det än tar sen, om det så är liksom handelsrepublik eller... ett inpumpande, en massinvasion av adelsförämlingar. Så börjar det här liksom. Du går in med det här tyska ruttna fröet rakt i själen i det religiösa hos liksom den svenska, hos svensken. De diskuterar inte det här kritiskt alls överhuvudtaget i de avsnitten. Birger Jarl-avsnittet, när det börjar med de här privilegierna.
Uh-huh.
De särskilda privilegierna för tyskarna i Stockholm. Så att de säger, att de ens nämner de här privilegierna till Hansan.
De nämns inte ens.
Nej, du låter inte chockad. Det är faktiskt intressant, de nämner inte ens. Och då hade man ändå hoppats lite därför att de skulle prata lite om så här, de här bremen lite kritiskt och han är lite tendensiös, men de bara släpper bollen helt och hållet sen. Och sen är avsnitt 12, avsnitt om Magnus Ladulås, där är egentligen fröt till Albrecht av Mecklenburg läggs, det vill säga när Magnus Ladulås bygger upp sitt riksråd med, vilka var då? Stjärnor som Sven Svensson och... Bert som var den där jag kunde komma på. Det är inte ett namn.
Andersson.
Nej. Ferne von Brunkov och Hartmann Gremlin.
Vanliga svenska namn.
Hederliga. Bevara
Sauerkraut von Bratwurst.
Precis. Ja. De här människorna fyller riksrådet och de höjer inte sitt ögonbryn. De bara, varför då? Det är väl svenska precis som vi. Sen när man då kommer till avsnitt 17, Albrecht av Mecklenburg, då kommer de med den där tecken man kan om honom, att han var en ganska, att han var en tyrann, att han var ganska förskräcklig och så. Det tror jag alla kan göra det. Men de ser liksom inte den röda tråden som har byggts upp, ja, vad ska man säga, det blir 200-500 år tillbaka i tiden ungefär. Nej. Har ju liksom tyskarna planerat för Albrecht
av Mecklenburg.
Det börjar med Adam av Bremen, bryt ner den svenska själen, kör in din liksom så här, den här tyska Jesus, som de väljer att kalla honom, vem nu det, kommer från ingenstans. Pracka på oss svenskar, det bryter ner oss liksom rent själsligt. Försöker inlämma oss i hela deras biskopsmässiga struktur. Misslyckas med det. Då prövar det nya knepet. Kör in det tyska monopolkapitalet, Hansan. Tränger sig på, tar över våra städer. Får privilegier av Birjal. Märker ingenting. Det funkar för all del ganska väl. Men sen kommer liksom, det var jäben, sen kommer smockan. De börjar pumpa in en massinnovation av utländska adelsmän. In i vårt riksråd, Werner von Brunkov, Hartmann Gremlin, hela det där gänget. De har ju inte ögonblick, de är inte kritiska överhuvudtaget.
Nej.
Och sen då så sitter de där och liksom låter chockade över att Albrecht av Mecklenburg kommer från ingenstans. Är lite hård mot svenskarna. Hatar allt vi har byggt upp, allt vi står för. Och pissar på oss. Det är liksom, de låtsas som att de inte har sett någonting alls här. De kunde inte se det komma. De har varit naiva. I Kungar i krigs värld så är det som att Albrecht av Mecklenburg är bara som en storm eller en pest eller liksom, det är bara sånt som händer. Man får bara ta en Albrecht då och då. Men man kan inte se den så här carefully laid out plan som går tillbaka 500 år i tiden och som angriper oss ekonomiskt. Som angriper oss ekonomiskt. Andligt, militärt och politiskt.
Mm.
Det är liksom, de angriper oss alla håll. Det har varit så tydligt i 500 år har man jobbat så här. De ser bara Albrecht av Mecklenburg som
som en prick.
Ja, något man får ta.
De har liksom inte gjort den här där man så här tittar bort på tavlan och ser att det blir någonting annat när man är långt borta. Liksom.
Man ser att det är Angela Merkel som gnider sina händer. Liksom. Ja, det är där vi är nu.
Ja, ja. Mm.
Ja, de ska göra ett avsnitt om Engelbrektsupproret snart. De har ju nästan kommit i kapp.
Det känns som att det är någon som har gjort det redan för länge sedan. Är inte det Engelbrektsupproret lite gjort
i poddvärlden? Ja, det känns
men okej, okay, ja, visst. Ha okay, kul med det.
Skulle
men...
det kunna vara?
Ja.
Mm. Den podden hade jag lyssnat på istället.
Den hade jag lyssnat på istället.
Lite längre fram i tiden.
Ja, precis.
Jag har lite längre avsnitt. Lite mer djupdykande sådär.
Ja, det var fan så. Men också med en komisk twist.
Ja, det uppskattar jag verkligen. Särskilt de var två såhär sköna, ganska unga snubbar. Ja. Som inte är såhär gamla gubbar som sitter
inte såhär boomers.
Nej, eller hur? Det hade varit lite tråkigt.
Ja.
Hur som helst. Jag vill egentligen bara avsluta min lilla djupdykning här med. Jag vill veta vart de står i tyskfrågan. Jag vill inte ha fientliga dissar. Jag vill inte ha kamratliga madbands. Jag vill inte ha några shoutouts förrän de säger vart de står i tyskfrågan.
Ja. Så det kan väl vara våran shoutout då?
Ja, jag tänker det. Editor's notes. Shoutout till dem också. Tack för att du gav oss en shoutout. Men nu tillbaka till allvaret. Så, jag tänker inte ge dem en shoutout förrän de säger vart de står i tyskfrågan. Release pilotavsnittet. Så här, de här spelningarna när jag hade det liksom så här, tyska manager som satt i bakgrunden bara, ja, mycket på det här. Säg nu det här. Om
du vill bara höra pilotavsnittet, precis som man bara ville se Obamas birth certificate.
Ja, precis.
Så bara, visa bara pilotavsnittet.
Ja. Ja. Jag vill se, var får ni era pengar ifrån? De har ju massa Patreon, säger de.
Shit,
har de med? Heter de Klas, Sven, Erik?
Anders? Eller?
Ja.
Heter de
Hartmann-Bremlin?
Günther von Pretzu.
Det är mycket bättre än mig för att komma på så här. Jag kan bara komma tillbaka till Werner Brunkhoff. Det kan vara sån här.
Ja, han är jävla bra namn. Ernst Totenkopf. Mm. Inte det han? Det är han assisten i Indiana Jones, tror jag.
Totenkopf.
Ja, med typ dödskalle.
Det är ganska grymt. Om jag skulle hitta på något sånt där baserat på typ tysk kulturhistoria, jag hade bara sagt Klaus Hitler. Alltså, jag är inte smart.
Lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Antonik Lundin.
Innan vi börjar här så ska jag varna för att det här tidsperioden som vi ska snacka om idag är jävligt kaotisk. Mm. Dels så har vi en tidsperiod som vi ska dela upp i två avsnitt, ungefär samma tidsperiod ish. En som kommer att fokusera på dagens kung, KKB, som vi kommer kalla honom för detta avsnittet för att det är en cool förkortning.
Karl
Knutsson Bonde.
Mm.
Och sen ska vi ha nästa avsnitt då prata om Knatte, Fnatte och Chatte. Mm. Det säger
Kristoffer av Bayern, Christian den första och Hans den första.
Precis, de tre danskarna som är kungar typ samtidigt som
de är kungar typ parallellt ish. Med honom kan man säga. Ja, ish, i breda drag så här. Så vi valde att hantera det så att vi tar de tre separat. Plus att vi tar tre på en gång för att det är danskar och faktum.
Ja, faktum. De var bara lite kungar i Sverige. Förutom det så är det också en period av typ så här supermycket inbördeskrig, krig med dansken. Men med tanke på att vi, som vi sa tidigare, vi är inte den här MÖP-podden, utan vi är zoomers. Mm. Så vi kommer zooma förbi ganska mycket av de här...
Jag tänkte det, man skulle nästan kunna tro det. Två unga män som har en podcast om historia. Mm. Det känns ju som att man skulle sitta och vara så här extremt militär. Jag är sjukt militärt ointresserad. Jag vet inte. När Lars-Olof Larsson ska sitta och räkna upp typ exakt hur många dagar det tog och det exakta avståndet var rida dit till dit för att göra exakt samma sak som förra stället.
Ja.
Då känner jag bara så här, vem är det här för?
Lars-Olof Larsson.
Mm,
men honom ska vi inte snacka om idag. Idag så är det istället gamle goa Dick Harrison som vi lutar
åt. Jag älskar Dick.
Älskar Dick. Jag tror att vi alla är lite dicksick när det
jag
kommer
älskar
till...
Dick Harrison i munnen.
I röven.
Jag fick en recension av Kungar och Krigs fans. Typ. Så här, måste ni svära så mycket? Det är lite
funkert. Två recensioner som jag tror båda kommer från Kungar och Krig. En som tyckte att vi var för typ...
Han var ju väldigt
jag tänker säga så här, jag tänker säga att han, jag kommer inte riktigt vad han skrev, men det var typ att han tyckte att vi var för roliga.
Så minns jag det.
Och sen så var det Marie från Kolmården som gav oss 4 stjärnor, men tyckte att vi svor för mycket.
Fuck dig Marie! Förlåt Marie, det var faktiskt en väldigt snäll recension, jag uppskattar den.
Men vi är här för att svära så mycket vi vill, så fuck det.
Det är sant.
Så för fan, nu ska vi jävlar börja. Jag försöker bara slämma in så många svordomar som möjligt. Det låter sjukt onaturligt.
Jättetöntigt också när du inte vågar säga de tuffa och svordomar som kuk och så. Du bara, nu jävlar ska vi fan nu... jäkla dig med.
Fan Tomen, vi ska ha en kul.
Pratar jag just nu. Till KKB.
Karl Knutsson fucking Bonde föds runt 1408-1409 typ. Man vet inte riktigt var, men enligt vissa källor som antagligen inte är sanna, så föddes han i Finland för att hans släkt typ är stark där. Så jag tycker att vi kör på finska spåret. Så att KKB pratar finlandssvenska. Jag tänker att han är typ Tyke i Hem till Midgård.
Alla sa till honom, vad bra det är på svenska, men du måste öva lite på skeljuden. Bara, det är mitt modersmål.
Det är mitt modersmål. Han hade antingen är han ju Tyke från Hem till Midgård, som bara, Knutsson inte korkad, jag kommer inte ihåg vad han säger.
Reglar och slår sig själv i huvudet med påk och sådär.
Precis. Antingen det, eller så är han den här liksom svart polotröja, små runda glasögon.
Man kan ju fråga sig, Erik Sörenkan har en viss litterär stil som kan tilltala många, men för en enkel lågadlig finne som jag själv så kan jag finna mer i Kalevalan. Den tilltalar mig, den är mer autentisk. Den ligger lite närmare jorden på något sätt, tycker inte du? Så. Och sen så hugger de varandra i ögonen med kniv och dricker.
Precis, och sen så typ utan handelsblockader mot Novgorod och sånt där.
Mm, typiskt finskt beteende.
Typiskt finskt beteende.
Alla mina finska polare gör det hela tiden.
Ja, så där har vi Karl Knut som bonde i ett nötskal. Mm-hmm. En finsk akademiker.
Det här var tungt på den.
Han föds till Knut Thordsson och Margareta Karlsdotter. Knut, han dör direkt. Jag vet inte riktigt hur han dör. Det är någon sjukdom, tror jag. Mm. Och hans morsa gifter om sig ganska snabbt med Sten Turesson av ett Bjälke. 1414 är vi uppe i nu. Så Karl är ynka 5-6 år typ. Mm. Och här är det någon så här, jag kommer aldrig riktigt in mer på det tydligen, men han har tydligen en farbror som blir snuvad på liksom att få ta hand om Karl. Mm. Så istället för att farbrorn, som då borde blivit den som får liksom, vad säger man, ta hand om ungen tills han har blivit stor, så är det nog den här Sten Turesson som gör det istället. Mm. Och det här minner ut i att Karl och den här farbrorn hatar varandra. Vilket såhär, makes no sense, men okej. Jag tänker bara att han typ kommer och så här ska hämta varannan helg, ska så här en gång i månaden eller någonting gå ut och äta en glass med Karl, och Karl vill aldrig, för han vill sitta hemma och spela Fortnite typ. Det är någon slags familjekonflikt där i alla fall som verkar ha att göra med att Karl Knutsson inte vill ha något att göra med sin farbror. Mm. For some reason. Och där har vi någon slags typ start för Karl Knutsson bonde. Hans barndomsliv vet vi inte så mycket mer om egentligen. Han är där ute på finska slätterna. Han har det gött. Lukta på blommorna. Runt 1428. Runt 1800, när han är 405 år. Runt 1828, när han är typ 20 år.
You're almost a man now, Carl.
1428 så gifter han sig.
Jag glömde nämna Carl Knutsson bonde, en sån där sköldpadda som gäller, vet du länge.
Just det. Ja, det var konstigt. Ja, just det. Och vad konstigt blev när man inte nämnde det. Han är en Galapagos-sköldpadda.
Men väldigt kul att han är finne.
Väldigt kul att han är finne, ja. 1828 så gifter han sig första gången. Spoiler, inte sista gången. Med Birgitta Turesdotter, också av ätten Bjälke. Och året därpå så dör hans morsa. Och det här, det är jävligt nice för Karl. Eller ja, han kanske tycker att det är jättesorgligt såklart. Men han ärver ju massa saker.
Typ Finland? Nej, det gör
han
inte.
Typ, men inte riktigt. Han ärver, framförallt så ärver han Fågelvik. Ett gods som är typ tydligen Sveriges rikaste gods. Men det är tydligen jävligt
mycket pengar. Det känns som att man borde ha det tidigare.
Mm. Han ärver Fågelvik, och bara typ med det och lite senare också så blir han typ Sveriges rikaste man. En av de så här absolut rikaste i Sverige. Så massa money. Och det här blir bara ännu bättre med tanke på att hans riktiga pappa, alltså hans inte riktiga pappa, men när farbrorn är där så säger han att det är hans riktiga pappa. För att han vet att det är en dolk rakt i hjärtat på sin farbror. Nej. Hans riktiga pappa säljer massa gods till massa med pengar, och så de blir ännu rikare. Så de får en stadig ekonomisk grund att stå på. Mm. Gamle Kalle. Eller vid det här laget var han inte gamle, utan han var ju unge Kalle där fortfarande. Där har vi en bakgrund, snabb bakgrund till KKB. Och från det så kommer i boken Karl Knutsson en biografi av Dicky. Så kommer vi ganska snabbt in på typ Engelbrektsupproret. Men vi har snackat Engelbrektsupproret i typ 2 avsnitt redan.
Mm. Ett tips, lyssna på det avsnittet. Ja. Det är ett specialavsnitt, Engelbrektsupproret.
Precis.
Nej.
Engelbrektsson.
Precis. Mm.
Vi fokuserar på personer.
Väldigt personligt.
Vi är en personlig podd.
Vi går kungpodden, går aldrig på sak, går på person.
Exakt.
Det är väl liksom också. Det är mycket skitsnack om
mycket kungar. Skitsnack om olika kungar. Jo. Mm. Men det är våran stick. Mm-hmm. Så istället för att gå igenom alla händelseförlopp i Engelbrekts upproret, så tänker jag att vi istället kör en snabb sammanfattning av vad som hände, liksom KKKs roll och KKBs roll också. Ja, jag sa det till slut. Så Kukux Klans roll och Karl Knutsson Bondes roll.
Kukux Klans roll.
Inte så jättestor.
Anyway, KKB.
Så där har vi KKKs roll. Mm. Vi går in på KKBs roll under det här upproret. Riksrådet övertalar kung Erik, eller de fortfarande, Erik av Pommern, att de ska välja en marsk och en drotts. Och till slut så väljs Karl Knutsson Bonde till marsk.
Ja, för att han, för först så väljs ju, det är lite, när det är lite, när det är lite hett, går lite hett till.
Ja.
Då väljs ju Engelbrekt på något sätt.
Det är senare.
Ja, ah, vi tror
det. Men ja, men nej, men det kanske är samma festen. Engelbrekt har ju valt till att vara rikshövetsman.
Right. Som och så blir Engelbrekt marsk under honom först då, eller?
Precis, ja, KKB blir det. Men sen det här är ju när Engelbrektsupproret har tryckts ner lite grann i alla fall. Så vi har för kungen, riksrådet övertalar kungen i att välj de här två. Vi har tre förslag. Kungen säger: "Ah, what about de här tre förslagen kungen som jag har istället?"
I was elected to lead, not to read.
Exakt.
Jag gillar den på måfå, det blir KKB.
Men KKB väljs till marsk till slut, och det verkar som att det typ handlar om att det är en kompromisskandidat typ, för han är så här: jo, jag gillar Engelbrekt. Erik och Bommen, ja, seems like a nice guy.
Hela han hans lite roll i Engelbrekts upproret känns som att han bara är med lite grann, ja, för att inte vara för mycket på någon sida.
Lite så, han är ganska liksom, han vänder kappan efter vinden, skulle man kunna säga. Man kanske säger att han är liksom, han spelar på olika opportunities liksom.
Mm.
Så han är ganska försiktig, och det verkar som att det pays off, för han blir marsk här. Och ganska strax efter det så börjar det dyka upp sprickor mellan KKB å ena sidan och Engelbrekt slash Puke på andra sidan.
Erik Puke.
Erik Puke. Man har ju på namnet. Jävla äckel. Han låter som så här, jag vet inte, Garbage Pail Kids som så här klämde på magen så spydde de. Och så hade, eller de var ju på klistermärken visserligen. Men. Och sen är den här coola beskrivningen av hur Engelbrekt och KKB tar Stockholm till slut från kungens män. När de går till Stockholms murar, och så öppnas porten och så kommer typ borgmästaren ut. Och bara så här, och typ en till snubbe. Och så, ja, men vi tänker inte släppa in där, och står de och bråkar efter ett tag. Eller ett tag, och sen så plötsligt bara KKB bara kör handen. Så
nej, strupgrepp.
Nej, KKB tar så här struptag.
KKB tar Engelbrekt och då tar
i röven.
Jag försökte inte, nej, helt annat. Nej,
nej,
så här,
nej.
Bögar.
Det är bögskämt.
Ja, okej. Okay. Förlåt Marie.
KKB tog borgmästaren om halsen, lyfte upp honom tänker jag i alla fall. Och så här, åh! Och då brottar Engelbrekt ner snubben bredvid honom. Helt heterosexuell. Och de tar in Stockholm.
I röven.
I röven.
Tuggen att enable you. Men,
så tar de Stockholm. Samtidigt som det här händer så håller biskoparna och herremännen inne i Stockholm. De ska välja en rikshövetsman.
Vilket är en statsminister.
Typ.
Kinda.
Och
en boss utan att vara kung.
En boss utan att vara kung i princip, ja, exakt. Och vid det här laget så har Engelbrekt, han har blivit ganska impopulär bland den här sortens herremän. Och liksom den delen av regeringen och regimen som inte är ute på landet utan sitter i Stockholm och har kanske lite mer pengar och tänker att det är inte så nice att ha den här snubben som hela tiden ska kriga och säga till bönderna att de ska typ döda folk.
Mm.
Så KKB vinner stort. Han får typ så här 28 röster, Engelbrekt får 4 och Puke får 2 eller något sånt där. Mm. Jag är för mig. KKB blir rikshövetsman.
Mm-hmm.
Ganska nice position att vara i, framförallt om man gillar Monanza, vilket ju KKB gör.
Mm-hmm.
Så det han tänker, det han gör, det här har vi från Ericus Olai som skrev Kronika Regni Gotorum. Han var enligt Ericus Olai väldigt sparsam med skatterna. Inte att dra in dem då, utan att använda dem sen. Utan han drog in väldigt mycket pengar, använde inte så mycket pengar.
Han var spara istället för
att slösa. Han sparade, exakt. Han var spara
trevlig,
istället för att vara slösa. Grejen är det att han var sparsam att fördela de här pengarna. Om det inte var då till sig själv som han fördelade dem. Så det var ganska mycket av de här pengarna som hamnade i hans egen ficka. Följden blev att nästan allt som betalades i skatt lades åt sidan och kom Karl Knutsson själv till nytta. Så han själv blev svinrik och inte nog med det, utan han började också skicka ut massa folk som berättar för alla knektar och legosoldater och olika tjänstefolk ute i landet att det finns, ja, den här snubben, han har svin mycket pengar, han kan betala er mer pengar än vad era mästare gör. Så plötsligt så är det massa med folk som inte har någon folk längre, för att KKB har bara köpt upp typ alla människor, alla knektar, alla legosoldater. Och det är massor med typ riddare som gnäller över att de inte får hjälp av regimen att betala sitt tjänstefolk, för de får liksom de får inte ta del av skatten.
Nej.
Och då svarar KKB med, alltså här beskriver Erikus: "Klok men listigt svarade han emellertid att de inte skulle anställa fler människor än de hade råd att betala."
Fan fan vad smidigt.
Well, seems like a you problem, man.
Slösa inte på pengarna. Vad, det kanske kommer till det lite, men alltså för att Magnus Eriksson var ju så här, åh vilken skatteplågare.
Mm.
Men jag tänkte mig så synd om honom, för han vill liksom använda pengarna till någonting.
Ja.
Är KKB bara så här, it's all about this guy? Eller?
Ganska mycket så, framstår det som. Det känns som att vi kommer se det under den här berättelsen om KKB, att vad han än tar för sig, och framförallt var rent geografiskt han än hamnar, så är det ganska mycket all about this guy. Om
det är lite kul, för han får ju lite intrycket att han halkat in i makten på ett bananskal. Så ja. Att han inte är en jättebra maktspelare, han har bara befunnit sig på rätt ställen. Och att han är så här, I can live like a king because I'll be a king.
Så lite bara, så. Han är liksom lite nyrik kanske. Eller han är visserligen född rik nästan, men ja, typ så där. Och kan säga att
om han du är ny, jätterik.
Ny jätterik. Så det sitter alla andra såna här, du vet, så som typ miljardärer så här fnyser åt nyblivna miljardärer, bara fan vad äckliga de är som köper massa guld och sånt där. Så finns det liksom ett nivå över dem. Så det är så här liksom multitrillbiljardärer som sitter där och bara, kolla på mig. Han har just tjänat sin första trillbiljon. Vilken loser.
Hans första trillantiljon. Vilket är den högsta siffran i universum för övrigt.
Han har tjänat sin första stjärnstopp.
Stjärnstopp?
Sånt är när ni var små.
Aha,
det stjärnstopp var liksom, om man liksom sa du är dum, nej du är dum nummer två, då kan man säga du är dum nummer stjärnstopp.
Det är inte så, vi sa, du, det var att man sa du är dum och det är stjärnklart. Och då sa han, du är dum och det är stjärnklart och målklart. Så sa jag, okej, men du är dum och det är stjärnklart, solklart, målklart och allting klart. Och de bara, rats!
Fan, inte allting klart.
Damn, this guy's good.
Mycket så. Ja, vi sa stjärnstopp. Stjärnstopp var liksom oändligt.
Nej, mer defensiva än Öke. Ja. Vi i Västergötland är alltid, så här, alltid på offensiva.
Jag gick faktiskt lågstadiet och mellanstadiet gick jag faktiskt i Västmanland, om man ska vara pet noga.
Men jag förklarar det.
Ja, Nora.
De jävla tundarna.
Exakt. I alla fall, poängen med det här är att KKB får en liksom ganska stor armé typ runt om sig. På Pukes bekostnad, bland annat. Puke, som har blivit kvar efter Engelbrekt. Engelbrekt dör ju sen. Spoiler, som ni inte har lyssnat på avsnittet om Engelbrekt. Puke är en av de liksom största maktspelarna som spelar mot KKB. Mm. Och KKB tänker att om ingen annan än jag har soldater, så kommer det inte bli någon krig. Och om ingen annan än jag har pengar, så kommer inte de ha soldater.
Det påminner mig lite om en sak jag läste om. Eller när jag hörde om på Vetenskapsrådet historia, så var det ett inslag om Mongoliet. Att både under både kommunistiska Kina och Sovjetryssland var väldigt så här, när de dominerade olika delar av Mongoliet, så var det väldigt mycket att man inte fick hylla Genghis Khan.
Mm.
Eftersom att det var bara en jävla barbar som höll tillbaka både den kinesiska och ryska civilisationen jättelänge.
Mm.
Och nu när de har blivit självständiga, så börjar de prata, vill de ha liksom honom som det enda liksom nationalhelgon de kan ha. Mm. Att det är det enda som har hänt i Mongoliet.
Ja, det enda någonting. Ja.
Det är lite, det påminner lite om KKB, att det är så här, jag är en fredensman för jag köper upp alla som kan kriga. Hela deras case med han var liksom att så här, ja, men han ville liksom knyta ihop världen och skapa kontakter, och han var liksom, han ville ge alla fred, för han ville sammankoppla världen. Vilket helt enkelt var, han var en fredens kandidat för att han ville kriga mot allting och alla tills det inte
gick. Tills det inte fanns något krig längre.
Nej, precis. Och det är så här, I guess that's true, men jag tror inte det var så han tänkte på det.
Det är liksom som ett fredsprojekt där. Mm. Men han var ju lite, det har vi också kopplingen till Genghis Khan. KKB var ju finne tydligen.
Mm.
Finsk, mongolsk.
Sant. Ja, det är den evige fingolen här.
Evige fingolen. Mm. Annars inte så många kopplingar mellan Genghis Khan och KKK.
Mm-hmm. Yes. Genghis Khan, Ku Klux Klan och
Khan, klan.
This is true.
I mean,
Carl Knutsson bonde. On.
Khan. Khan. Engelbrekt dör. KKB har antagligen ingenting att göra med Engelbrekts död, men det är jävligt nice för honom att han dör. För Engelbrekt var ändå, alltså när KKB blir vald till rikshövitsman och får liksom sin maktposition blir bara stärkt mer och mer, så håller Engelbrekt på att typ bara härjar ute på landet. Han är liksom, Dick beskriver det som den ena militära segern efter den andra. Så man tänker sig att han liksom så här, som ett sånt här moln i tecknat film med så här svärd som sticker ut åt alla håll och så här, bara drar över hela Sverige. Mm. Men han dör. Blir mördad. Lyssna på förra eller förra avsnittet eller vad, så får ni veta mer. Och sen så är det här mötet i Söderköping som dit kung Erik ska komma och de ska diskutera hur den här kronan ska se ut och allt sånt där. Men kung Erik dyker aldrig upp på det. För att han är kvar på Kurrekurreduttön, Gotland.
Ja, det går, det är rent så här, det är en otur va? Att
ja,
det är en storm typ.
Hans båt förliser.
Mm.
Och vissa tror att han dör, men det visar sig att han överlever och han lever lycklig alla sina dagar på Gotland.
Det är ändå lite sån här historiens vingslaggrej typ.
Ja.
Så här, tänk om han hade kommit till det mötet. Mm. Man fick lite intrycket när man läste det, att luften hade gått ur alla och så här, okej killar, det är dags att ge sig nu. Nu kommer Erik tillbaka, vi kommer få bra terms. Och liksom det är alltid så här, ja, när jag pluggar historia, om det var något man fick lära sig så var det sånt där så här, kontrafaktiskt spekulerande butterfly-effekt skit typ, liksom, är ganska dumt.
Ja.
Men det är ändå utrymme för fantasispekulation här.
Ja, det finns ju det japanska uttrycket kamikaze, gudomlig vind.
Mm.
Man vill ändå tänka att det var en gudomlig vind som strök över Erik och Pommerns båtar.
Det går upp också. Det var Carl Knutsson Bonde som framkallade den. En japansk finsk mongol.
Fast visserligen var kamikazen då mot mongolerna.
Antimongolsk.
Ja. Skitsamma. Mm. Ni får lyssna på Kejsarpodden. När det här visar sig att Erik inte dyker upp på det här mötet så är KKB och Erik Puke tillsammans. Krokar de arm. För en gångs skull så bara, let's bygons, big up by bygons. Och så reder de ner tillsammans till Söderköping för att nu jävlar ska, nu är det dags att smida medan genet är varmt. Puke blir fakt av KKB. KKB tillskansar sig massor med gods och land och sånt. Puke får väl säkert också en hel del, men han blir inte nöjd i alla fall. Han blir jävligt missnöjd till och med. Mm. Och efter det så kommer det som kallas för pukefejden. Och det tror inte att vi snackar om.
Uppkastningsfejden.
Uppkastningsfejden, precis. The puke fight. Så Carl Knutsson Bonde och
grossest war.
De stod och spydde på varandra så här.
Jävla äckligt. And that's why I had to die.
Fan, jag klarar inte av den hela puken. Han luktar så jävla äckligt.
Så jag fick egentligen så här jättebra trumfret. Ja, jättelovande.
Alltid så här lite spya i mungipan.
Men är undersåtaren, jag... Ah, gross!
Förlåt. Mina undersåtar. Så hela tiden måste svälja en så här...
Gross.
Okej. I alla fall... Det är sånt här han som gav oss en stjärna älskar. Det här är bara för dig, Trump, någonting.
Trump that bitch då, den här,
ja, något sånt där. Han kanske inte gillar Trump. Där tycker jag att vi och Marie i Kolmården kan haka arm i arm, ja, och säga att
revolutionär allians.
Håll inte på att kalla Trump för bitch, för jag tror det är det Marie i Kolmården menar.
Är det det han menar? Trump that bitch.
Är det inte det som är,
om man trumpar någon?
Ja, det är då. Det är så, ja, det är såklart.
Typ I trumped that bitch. Men det var Trump med stort T, så jag tror det var en ordvits på Donald Trump. Fast tror inte att det är att Trump trumpar folk, att han äger folk.
Jag vet inte.
Pro-Trump kanske. I sådana fall är han rasist.
Så får inte lyssna på. Oavsett hur den är så förlorar han.
Nej, det säger inte min president Donald Trump. Eller sluta vara en rasist som Donald
Trump. Donald Trump.
And that's why he's my president.
Kungen! Pukefejden. Puke är sjukt missnöjd med vad han har fått i det här Söderköpingsmötet. Och han är ganska missnöjd med KKB överlag. De har redan bråkat en hel del. KKB har ju liksom, vi nämnde det förut lite grann, att han har hela tiden stått lite på två olika ben liksom. Så här, försökt vara lite pro-Engelbrekt, lite pro-högfrälset och sen så här, kanske inte slåss för mycket med Erik och Pommern heller. Och någonstans där så är väl Puke är väl med mer av den här liksom upproret inom parentes R och tycker att KKB är inte äkta liksom, han är en papperstiger.
Mm-hmm.
Så här så börjar Puke hålla på och agitera upp massa bönder, massa allmoge och börjar sprida massa propaganda om att KKB är en jävla fitta och det är dags att vi störtar honom.
Mm.
Och vi får ta en lite snabb sammanfattning. 1434 så börjar han hålla på och bråka. Han börjar det är ett uppror, det är precis som Engelbrektupproret. Han tänker, Engelbrekt kan göra det, då kan jag också göra det. Engelbrektupproret 2.0. Så han börjar typ slåss och greja och tar över typ hela västra Mälardalen ganska snabbt. Jag tror att det är ända bort till typ Dalarna och sånt där han höll på också. Och mitt kära Närke.
Ja.
Nerisia. Han säger till örebroarna att om ni bara svär mig till er trohet och följer mig så kommer jag göra om Örebro slott till ett kloster i Engelbrekts namn. Så det ska bli ett helgonkloster för Engelbrekt. Det var jävligt tungt.
Det var coolt. Han gjorde om slottet, han hade inte rivit någonting.
Nej, alltså att slottet skulle ha blivit ett kloster bara, tror jag. Gissar jag på.
Det är ett coolt
kloster. Slottet som det ser ut nu ser väl antagligen helt annorlunda ut än vad det gjorde då. Men skitsamma. Coolt hade varit att ha ett Engelbrekt kloster i Örebro.
Mm.
Efter en massa stridigheter, precis som vi sa tidigare, vi är ingen MÖP-podd, så vi hoppar över de mesta stridigheterna, och det är ganska mycket vi ska gå igenom. Så bjuder KKB in Puke till förhandlingar i Västerås. Kom hit, snacka lite. Ingen fara. Pukes män säger att det kanske inte är så jävla smart att bara typ så här gå hem till honom. Men Puke säger, nej men det är lugnt, jag har blivit lovad fri lejd. Alltså att du får komma och gå, det är lugnt, vi kommer inte göra någonting.
Han sa att vi skulle ha en sån här evig fred.
Det, ja, låter, det låter ju troligt. Alltså, det låter ju, om den är evig fred så är den evig, jag menar. Ja, vad tror du hände? Du kanske vet vad som hände.
Någon fick död.
Någon fick död. Det finns ganska många olika berättelser om vad som hände här i olika källor. Det är liksom Karlskrönikan, den här Erik Olaus text, vad heter den? Regnis, Gotorum, något sånt där. Men, the gist av vad som hände var att man hade ett möte, och sen så bestämde man sig för att, men vi kan ta mötet här för det är massa rök överallt. Man typ släppte in massa rök, och sen tänkte jag, nej men skit i det, för vi måste vara uppe på slottet, nära Puke bara, ja men vadå, nära alla så här fängelser och sånt eller? Ja, ja, varför då? Ja men det är viktigt. Inte konstigt, tänkte Puke. Så han följde med upp till slottet där de istället hade det här mötet. Och så ska Erik Puke börja ha sitt tal. Och mitt i talet så blir han nedbrottad.
Han spyr.
Ja, det är efter in, såklart också. Jag nämnde inte det för att det är så självklart.
Jag kanske inte tänkte det. Då kanske man fick nog. Och då skulle jag...
Okej, nu får du fan vara nog. De brottar ner honom, fängslar honom och halshugger honom. Så löser man ett problem.
I vissa av de här versionerna... Jag har hört av huvudet säger så här. Nu är vi...
Finally puke free. Så här, hålet på halsen som bara sprutar upp liksom, som en här fontän av spyor.
Even in death is
det är ett extra vulgärt avsnitt idag. Mm-hmm. Mycket bögskämt och spyor och sånt. Mm-hmm. Inte så mycket bajs än så länge, men det kommer nog.
Carl Knutsson. Bajs! Och bög. Carl Knutsson bajsbög. Oh,
oj! I vissa av de här versionerna så är det typ, ja, vissa skyller mer på Carl Knutsson Bonde, vissa skyller mer på Puke, att det var han som gjorde fulspel och så vidare och så vidare. Mm. Vi kan väl alla enas om att det var en ganska shitty move, men också ganska korkat av Puke att bara...
Ja, men det händer så jävla ofta typ, att det bara så här, nu ska vi fira jul ihop, brorsorna.
Ja, det är det bästa.
Jag lovar inte.
Det är det klassiska exemplet. Nyköpings gästabud, va?
Jag tror att folk bara förr i tiden var väldigt dumma i huvudet.
Känns lite som det.
Ja. Jag tror att folk har blivit smartare med tiden.
Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte.
Jag tycker att Erik Usulais typ beskrev så här, han hade en clever ploy av att ha mest pengar och köpa upp alla. Ja, men Erikus var liksom lite imponerad av KKBs.
Ja, det tror jag han var.
Strategi där. Ja.
Men hans otroligt listade strategi av massor och massor och massor av pengar.
Mm. Det känns ofta så i medeltida vittnesmål att folk är dumma och lätt imponerade och bara...
Men jag vet inte, det känns lite som att om Abu Bakr al-Baghdadi hade blivit inbjuden till Vita huset på så här kaffe och kaka, så hade han inte bara, ja men de sa ju att jag får komma och gå, så att det är lugnt. Det kanske var så de fick honom, alltså. Han är väl död nu, eller?
Det är han, ja, det är ISIS. De bombar väl bara skiten över ett område och så typ, okej, han är, he's gone.
Vill du fika på precis det här området? Sätt dig på det här röda korset.
Satt så här ute i öknen. Vänta på. Kolla, någon ska falla från himlen.
Vad är det?
Det är min fika.
Man måste ge amerikanerna att de har fiffiga sätt att leverera fika på.
De har till och med tagit med en lustig visselpipa.
5 oktober 1438, då är det dags för en bröllop igen.
1538?
1438.
Eller hörde jag fel, jag sa det fel, vem vet.
Jag vet inte, 5 oktober 1438. Ja. Nämnde jag att hans förra fru dog? Om inte så gjorde hon det.
Okej.
Okay. Och han gifte sig med en Katarina Karlsdotter 1438. Här ska vi gå in lite snabbt på bröllop.
Ah, coolt.
Bröllop i medeltiden. Jag tror att jag skickade ett stycke till dig som jag tyckte var lite roligt. Jag varnar för lite bögskämt här. Men...
Gud, varnar för det nu. 713 bögskämt senare.
Så här, alltså, det är en långt stycke i boken som handlar om att bröllop var en folklig grej och inte en kyrklig grej väldigt länge. Och om man inte visste det så är det ganska kul att veta att det var ganska det var typ den de sista såna grejerna som kyrkan lyckades här, köpa in sig. Att så här, en kyrketillställning liksom. Det var väldigt länge bara en sån här tillställning av jävligt mycket supande, käkande fester och sånt där liksom. Inte så mycket kyrka. Men det beskrivs av Dick här hur man firade svensexor. Och det tyckte jag var lite kul ändå. Att man hade svensexor på den tiden också.
Var det klassiska medeltida traditionen att så här, man blev jättefull med kompis, sen fick han ha på sig lösbröst typ.
Och precis, och så hade man typ så här en sån här, vet du det, ballerina... vad fan heter de? Såna här kjolar som ballerinerna har på sig.
Skitsamma. Så försökte alla lura sig själva sen till att det var den knäppaste kvällen.
Precis, det här är det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Han har ju en plastig peruk med glitter i.
Va? Ja. Fan.
Och så delade han ut kramar. Han frågade vilt främmande människor om de ville ha en kram av honom. Helt sjukt. Det var jävligt kul, Bosse. Till ritualerna, jag läser upp här från Dicky. Till ritualerna hörde även ett könsuppdelat förfirande dagen före vixen, motsvarande senare tiders möhippa och svensexa. Under senmedeltiden fördes många blivande brudar till en badstuga av sina kvinnliga vänner där de drack och hade det roligt. Låter nice. Vet inte vad en badstuga är, men jag gillar det. Efter badet tågade kvinnorna ut ur stugan, varvid jungfruarna bar kransen i håret. Man intog kvällsvard, alltså man käkade middag antar jag, och några av kvinnorna tillbringade natten tillsammans med bruden. Punkt. Nämns inget mer. Jag vet inte om det är något sexuellt, men jag... De låg med varandra där efteråt.
Mm. Så här... Det känns som att man bara vill läsa in det för att det är mer spännande, men varför skriver han det så bara i förbifarten? Sådär.
Ja, de... Ja. Ja, då...
Men vilt, supa, vada, äta mat och sen lite gött lebbsex.
Exakt. Okay. Ändå bra kväll.
Låter väl bra kväll.
Manliga motsvarigheten. Samtidigt festade brudgummen med en grupp manliga festdeltagare. Yay! Tänk ju bara festa med bara killar, va? Företrädesvis yngre män. Okay. Jag vet, det här är lite konstigt. Företrädesvis yngre män. Och det kunde gå mycket hett till när ölet flödade som innigast.
Fast det här är ju Dick Harrisons fel.
Jag menar det. Det är det jag ska komma till. Att det känns så himla mycket som att Dick Harrison så här blinkar med ena ögat medan han skriver det här till en. Liksom. Det kunde gå mycket hett till.
Okej, okay, Dick, men vad betyder det? Han bara... Blinkar en gång till. Jo, men betyder att man hade homosexuellt umgänge. Blinkar en gång till, börjar backa ut rummet. Blinkar lite till, springer i panik.
Blinkar lite till, man hör utanför. Företrädesvis yngre man.
Yngre.
Ja, i alla fall.
Mitt namn är Dick.
Allt detta var mycket uppsluppet och mycket världsligt. Öldrickande, grova sexuella anspelningar, gillen och bad. Mm. Och så att de måste lägga till att de var grova, tycker jag är bra. Mm. Grova sexuella anspelanden. Det här är ingenting för Marie Kolmården.
Det känns så lite taskigt för Marie. Hon har 4-5 stjärnor. Jag tyckte det var väldigt... Ja. Jag tar till mig kritiken.
Ja, vi älskar dig, Marie. Förutom det här, så det här ymniga, sexiga grejerna som man gjorde på det här bröllopet, gissar jag på att KKB också gjorde. Mm. Så hade man också, ja men det var liksom fest, det var mat och det var underhållning. Och här var också ett litet stycke som jag ville läsa upp som handlade om underhållare och gycklare under medeltiden. I grund och botten var publikens åsikt om lekarnas moral och samhälleliga status negativ. Att döma av källor från 1200-talet såsom äldre Västgötalagen var lekarna föraktade som få. Alltså lekarna var då underhållare. En slagen lekare måtte ligga ogill. Och en sårad lekare skulle utsättas för en märklig form av offentlig förödmjukelse i form av en skenbot. Man skulle ta en otam kviga, raka av allt hår på svansen och smörja den. Sedan kvigan förts upp...
Det har jag hört förut, tror jag.
Ja, du har hört det.
Inte från den här boken ens, men ja.
Sedan kvigan förts upp på en kulle skulle lekaren, som själv hade iförts nysmorda skor, hålla den om svansen. Därefter piskades kvigan och om lekaren lyckades hålla kvar djuret fick han det i bot. Annars fick han inget. Västgötarnas lag tillägger, han bedje aldrig om mera rätt än en hudstruken trälkvinna.
Lekare, alltså gycklare.
Gycklare, underhållare överlag.
Som
liksom.
Typ är sårad, eller så är det?
Ja, man blir sårad. Alltså gissa på att
om man står och jonglerar och tappar han en jungelgrej i huvudet typ.
Nej, nej. Det här är ju en skenbot. Alltså man liksom, om någon gör någonting mot den här lekaren.
Ja.
Och då ska liksom han få rättvisa. Och rättvisan han får är att man typ så här jävlas med honom. Det är så jag förstår det i alla fall liksom.
Ja. Men för jag minns det, jag tror att det här var typ från när jag pluggade historia. Att det var en så här kul berättelse om en så här konstig penalism typ. Och hur mycket man hatade gycklar.
Jättekonstigt. Alltså man bjuder in dem till att underhålla på, liksom, på, det här på bröllopen då till exempel. Och sen bara, man sitter och skrattar och bara, okej, fuck off. Fuck off, din äckliga jävel.
Men det är lite så här, det är skildringar av Rom och sånt också. Att man hatade så här skådespelare och prostituerade var på samma nivå och sånt där. Men
tydligen så var det ofta liksom kringresande människor som gjorde det här, så det var väl mycket det
handlade om. De var inte liksom. De var inte jordfasta typ, och därför tyckte man att de var unreliable.
Jag gillar tanken på man liksom
som
är idag
som
på
jävla ciggisar.
Exakt. Mm. Jag tänker idag till exempel om typ Metallica har en konsert och så bara kör de sista låten Enter Sandman för den enda Metallica jag kan. Och sen är det slut. Och sen bara, så är det slut och alla bara applåderar och sen bara direkt hela publiken samtidigt bara skriker, sticker ifrån era äckliga jävla fuck off, ni äcklar oss. Ut!
Nej, tack för bra spelning. Nej, ut.
Exakt. Tack för bra spelning, hörni. Nej, ut.
Jag kommer ihåg att jag läste det där. Jag tyckte ändå det var lite nice för att det är så här, och det är något man ogillar nu väldigt mycket, så det är så här kändiskultur. Och att folk som har blivit kända,
ja,
mediokra skådespelare, mediokra musiker, att de får en sån... Ja, men du vet, de behöver inte ens typ ha så många fans. Det känns bara att de är så här förtjänta sån uppmärksamhet.
Mm.
Men det borde mer vara att så här, det finns något sympatiskt i det, att om du nu ska stå och få så mycket uppskattning på en scen så länge och så många, så måste vi sedan jämna ut det genom så här gemensam förmjukelse av det. Det hade ändå varit ganska, I like it.
Ja, jo.
Tänk dig sån här Bianca Ingrosso typ. För varje gång hon får en like på Instagram så måste typ någon också så här. Då stackar det upp till slutet av året för så här en käftsmäll. Fan vad hon har dött i så här fall.
Om en like har varit en käftsmäll.
Okej, okay, jag har inte helt liksom.
Nej, jag förstår vad du menar ändå. Man försöker liksom jämna ut den här liksom totala uppmärksamheten och uppskattningen som kändisar får. I like it ändå.
Mm.
Men ja, jag vet inte, det är en lustig, om man jämför med idag så är det en ganska lustig bild av underhållare som man hade på den här tiden. Skitsamma. Hans Kröppelin förde möjligtvis förhandlingar med kung Erik på Gotland. Han tänkte, vi ska ha en kung. Vad har vi för kungar?
Åh nej, den rättshaveristiska piraten.
Piratkungen, va? Jarr. Är det kung Erik? Jarr.
Erik, du har gått lite för mycket.
Vad måste vi göra, Erik? Vad ska vi göra för att du ska kunna komma tillbaka till Sverige?
Jarr, 15 tunnor med grogg.
Erik, du har varit där för några månader. Du kan inte blivit så mycket av en prat på så kort tid.
Arr. Shut up, mom! Arr.
Arr. It's my new life.
Arr. Det svider i träbenet.
Jag vet inte, han bryter på engelska för att han pratar svenska. Jag vet inte. Hur låter en svensk piratröst? Jag vet inte.
Så Captain Haddo kanske.
Nu börjar jag göteborgare. Inte han inte.
Pamper och granåter!
Skitsamma. Sverige behöver en kung, vi har ingen kung. Och han ville att de skulle ses i Kalmar och snacka lite på ett unionsmöte. Nu har jag bara skrivit här att det var ett väldigt stort missnöje mot KKB. Det har vi snackat lite om. Alla var ganska sura på KKB för att han typ snodde åt sig alla pengar. Han skattade folk ganska mycket. Biskopar var fett sura på honom för att han håller på att medla i kyrkan. Meddling med kyrkornas business och sånt. Och högfrälset var inte så glada på honom heller för att han hade snott alla deras män. Så han avgår som rikshövetsman 1438 för att han känner att det är för mycket press. Han pallar inte riktigt trycket.
Han ber att avgå på grund av tidspress.
Exakt. Men maktkamperna fortsätter. Och då är det framförallt Christian Nilsson.
Mm.
Kommer du ihåg honom?
Vasa.
Exakt.
Oh my lord.
Det kan man inte missa. Han försöker spela bort KKB från rådet. KKB är ändå med fortfarande i rådet. Han är med i liksom hela de här svängarna. Men han är inte riksdagsmannen längre. Under ett möte i Stockholm under KKBs bröllop så försöker han spela bort honom. Och då så svarar KKB med att ha ett nytt möte, för mycket större, där han också bjuder in massor med frälsemän, borgare, präster, krigsfolk, människor som är på hans sida. Så han kör en så här klassisk trottekuppning helt enkelt. Att de har ett litet möte där de bestämmer så här, ja men vi ska ta ganska mycket makt från KKB. Och han säger, ja okej, vi tar det här mötet här borta. Med jättemycket människor. Han bjuder in alla sina vänner. Och han totalkuppar det här rådet. Och så i november 1438 så tar han plötsligt en ny titel. Nu är han inte rikshövetsman längre utan han kallar sig för riksföreståndare.
Det låter töntigare.
Mm, låter lite tantigare. Det är en ny titel. Mm. I princip så ska det betyda...
Riksarbetsman är så här, låter som ett bra skyddsombud typ liksom. Mm. Riksföreståndare låter som någon som så här, pratar varken med mig eller mitt frus land någon gång. Något mer. Lite så låter det.
Lite så. En de facto ledare är han i alla fall. Han är i princip kung, fast han heter inte, han kan inte kalla sig för kung. För kung, det ska inte Erik av Gotland bli, för man har blivit ganska trött på honom i Sverige ändå. I Norge är han ibland är fortfarande poppis. Erik, i Norge sitter fortfarande vill ha Erik.
Ja, jag har läst också
det. Så jävla, men det är så typiskt Norge, men så sist på bollen, fattar fortfarande inte att han är en jävla pirat på Gotland.
Bara... Jag tänkte att han var lite sentimental.
Ja, men det var väl bra. Istället så är det Kristoffer som kommer in. Kristoffer av Bayern. Som vi ska prata om i nästa avsnitt.
Av Bajsen. Han och jag läser ganska mycket om.
Nice, där kom bajsskämtet också. Kristoffer av Bajsen. Vi ska inte prata så mycket om honom i det här avsnittet. Du ska prata mer om i nästa avsnitt. Men vi måste ändå nämna honom lite då och då i det avsnittet. För att ska gå och prata om KKB överhuvudtaget. För samtidigt som KKB gör sig själv till riksföreståndare. Så väljer danskarna Krille till kung. Och KKB är typ positiv till det här. Han tänker väl att ja, men jag kan fortfarande vara riksföreståndare. Och så kan kungen bara liksom... var kung, så kan jag bestämma. Han är ju ändå i Danmark. Christian Nilsson som heter Vasa, han fortsätter propagera för att kung Erik ska bli kung.
Ja, men inte det är lite lustigt också, för det här är väl Gustav Vasas...
Ja, det är Gustav Vasas farfar, eller farfars far eller sånt där tror jag.
Ja, och han är så pro-Danmark. Liksom.
Han är fett pro... Han är pro-pirater. Christian Nilsson, han propagerar för att...
Det kom från en segling till Köpenhamn igen och sådär Choice of Botany Bay spelat här. Bra såhär sjömanspiratmusik.
Det är fan ett Papagoy, never ending source av skämt att prata om kung Erik som piratkungen.
Det är helt roligt.
Christian Nilsson, han fortsätter slåss för att Erik ska återta makten som kung. Och den här Christian Nilsson, han är drotts nu i det här laget. Och en av KKBs värsta fiender. Han hatar, de hatar varandra, så de slåss hela tiden. Och det blir någon slags litet inbördeskrig mellan de två i princip. Nästan i alla fall kallt krig kanske framförallt. Och en dag så skickar KKB iväg en snubbe som ska ge ett brev till Christian på hans boende i Rävelsta. Hans gods i Rävelsta. Och det här brevet står, det står typ, ja men jag är i Skänninge just nu, bara så att du vet. Och Christian bara, okej, snällt att han sa det, vad bra. Gick och la sig och blir överfallen och utdragen av KKBs mammar på kvällen, där på natten då. Det här kallas för överfallet i Rävelsta, ganska känt historisk händelse. Mm. Han är lite fångatagen och han blir direkt knäckt i princip. KKB bara äger honom, dabbar på honom, får typ allt han vill ha, det vill säga land och trohet. Och Christian, han slutar... hylla Erik och säger att ja men Carl, he's the man. Mm-hmm. My man in Washington. Och där någon gång blir också Erik till slut helt formellt avsatt som kung. Man vill inte ha honom längre. Och då är det ärkebiskopen Nils i Sverige som föreslår att Krille kan ju bli kung. Krille, alltså Kristoffer av Danmark. Vi är ju ändå fortfarande union. På något jävla sätt så har man lyckats hålla typ Kalmarunionen under allt det här stridigheterna och i princip avsättningen av kungen. Men det har ju handlat om just Erik. Men det är inte
man kontrollerar delar av landet och sådär. Och, att man bara, och sen var det inte juridiskt att man inte erkänner KKB liksom.
Exakt.
Nice.
Trots då att så många röster som säger att man vill ha en svensk kung istället för en dansk, så tillfrågas till slut Krille om tronen. Och KKB, han accepterar det till slut mot ett här helt hutlöst pris. Han ska typ säga, ja men ge mig hela Finland och Öland och 40 000 mark. Han bara liksom så här, går all in och Krille bara, okej.
Okay. Och vad är hans lömska trick?
Till en början så säger de att nej, du får 20 000. Och han bara, och sen så typ acceptera Krille bara att ja men visst här, ta 40 000 då. It's nothing to me.
It's actually something to me.
It's actually a whole lot. Och vid den här tiden då så vill Norge fortfarande ha Erik på tronen för att de är mango. Och den 16 augusti 1441 anländer Krille till Kalmar och sen till Stockholm. Och så blir han krönt och då dubbas KKB till Dominus Carolus. Eller då svenska översättningen Herr Karl. Låter inte lika coolt. Under den här tiden som, alltså KKB levde väl redan med då med tankarna på att jag kanske ska bli kung. Jag kanske kan bli kung. Han såg ändå sin chans. Och enligt Karlskrönikan, som är helt opartisk och faktabaserad, så har han upptäckt flera olika tecken som sa att du kommer bli kung. Till exempel en 80-årig jungfru som sa att det var Guds vilja att Karl Knut som bonde skulle bli kung. Och så var det också ett litet barn som såg en gloria runt Karl Knut som bondes huvud när han var på en gudsmässa i Vadstena.
Det tror jag stämmer.
Det här stämmer. Men God works in mysterious ways, som man säger. Så att vi är inte där riktigt än. Istället så blir KKB alltså i princip härskare över Finland. Han får ju typ Finland och sitter typ framförallt i Visborg, va? Så han är inte längre boss av Sverige, utan han är boss av Finland. Han har på, under hela hans tid i Sverige så har han typ bara bråkat och hållit på med massa så här, försökt skansa till sig så mycket pengar och makt som möjligt. Och han är inte sämre än att göra exakt samma sak när han är i Finland. Och vid det här laget så inser väl också Krill att nu har jag fått allting som jag vill få av bonde. Så nu kan jag börja vända mig mot honom. Vi ska inte prata så mycket om Krille, jag vet. Men han gifter sig, och det ska jag bara nämna lite snabbt för att det återkommer också väldigt mycket. 1445 gifter han sig med Dorothea av Hohenzollern.
Hohenzollern.
Hohenzollern. Tror du det är att hon är tysk kanske, eller? Och i och med det här bröllopet så blir hon typ så här utlovad helt sjuka landområden. Hon ska liksom få, hon ska få Roskilde i Danmark och Ringsted samt slotten Haraldsborg och Skjoldnäs. Och i Norge så får hon Jämtland och i Sverige får hon Örebro, slott, Närke och Värmland som får jättestora landmassor som kungen typ bara lovar henne att ja, men det här ska du få. Och om jag dör eller någonting händer mig så ska du få behålla de här landmassorna. Och om du vill flytta, om hon vill flytta ut från Norden, antagligen då hem till Tyskland igen till exempel, så ska hon få 45 000 renska gyllen. Jag gissar på att det är väldigt mycket pengar. Men jag har ingen aning, jag gissar på det. Och de här pengarna ska delas ut en tredjedel vardera från de tre nordiska rikarna. Under de här åren i Viborg heter det, förlåt, Viborg i Finland. Mm-hmm. Det ligger där nere någonstans. Han är ganska nära tyska orden. Och ja, det är tyska orden Danzig, Reval, ryssarna. Han har liksom hela det här Östersjöområdet att leka med, kan man väl säga. Och han börjar jävlas typ direkt. Han börjar bråka både med tyska orden och med Hansan, med Danzig, med Reval och med ryssarna i Novgorod. Han typ bråkar hit och dit, hjälper vissa i ena sekunden och sen typ börjar bråka med de andra sekunden. Han håller på väldigt mycket med så här handelskrig typ. Alltså, kapar massa båtar, ställer krav, skatter och sådana där saker. Det som jag inte riktigt fattar här är att alltså, i typ ena sidan, på ena sidan i Dick Harrison så beskrivs det som att han i princip skulle kunna vara så här en medbroder i tyska orden och typ gå med i tyska orden som någon slags hedersmedlem. Mm. Och sen typ så här, bara två sidor senare så beskrivs tyska orden som typ hans värsta fiender och de typ hatar varandra. Så han verkar flipfloppa lite grann med alla de här olika aktörerna här på Östersjöområdet. Mitt under allt det här, när han håller på med sitt lilla mini-imperium i Östersjöområdet, så dör Kristoffer hemma i Sverige. Nice.
Oh my lord.
Nice för KKB kanske. RIP. Han fick aldrig bli piratkung. I Sverige så började riksrådet diskutera så här: okej, okay, fan, nu dog kungen plötsligt. Vem ska vi ha som kung då? Enligt Dick så var kung Erik år 1448 kanske Östersjöområdets mest hatade människa. Och det känns så här, man börjar nästan tycka synd om honom nu. Typ så här, alla hatar kung Erik. Men i maj det året, efter att isen har smält på Östersjön, så kommer KKB till Stockholm. Och under den affären får han förresten höra om ett nytt tecken. Att det är en munk som har drömt att han ska bli kung. Så att han kommer bli det. I alla fall i Karlskrönikan så påstås det att han vill vänta med ett kungaval. För att han vill att danskarna var med och ska vara med och diskutera. För att han är en sansad man. Let's do this the right way. Men nej, nej. De andra säger, nej, vi måste göra det nu. Vi måste göra det nu.
No, Mr. President. We gotta keep on winning.
Exakt så. Och han accepterar till slut motvilligt. Okej, okay, vi kan ha ett kungaval. Han vinner jättestort. Och precis som så här, som sossarna alltid ska säga att de inte vill bli partiordförande innan de plötsligt väldigt plötsligt blir det och väldigt gärna vill vara det av fasaden. Så säger han också att nej, inte ska väl jag vara kung? Nej, ska inte jag vara kung? Och sen så gör man så några gånger och sen säger han, ah, okej då. Och så tar han kronan.
Det är sådana och judarna kör på det.
Är han något av de två?
Nej, men judarna har jag det om man... Det är någonting, när man ska bli jude så ska man bli frågad tre gånger.
Konvertera, ja. Man ska fråga en rabbin tre gånger. Eller rabbin måste säga nej tre gånger, tror jag. Och jag antar att det inte är så här, jag vill bli jude. Fuck.
Let's get it close.
Jag tror att man måste vänta lite däremellan och sånt. Det handlar om att man vill vara, man ska vara helt säker på att man vill bli judisk. Mm. Han blir kung 29 juni. Och när man är kung, då ska man ha ett riksvapen, eller hur? Har du sett det?
Ett vapen så stort att det går över hela riket.
Exakt. Det är som svärden i Final Fantasy. Uh-huh. Nej, skitstora svärd. Här är vapnet.
Jag kan tugga ända ner till Rom. Påven för först något.
Sådär ser det ut. Mm. Det är tre kronor uppe till vänster. Och sen är det det här folkungalejonet till höger. Och sen folkungalejonet ner till vänster. Och tre kronorna ner till
höger. Just hang up about those guys.
Ja, tydligen så är de det. Mm. Och i mitten så är det då släktet Bondes lilla båt. Mm. Och den här var ett blått vapen. Och så var det ett gult kors på.
Oh my.
Det känns bekant.
Jag tycker det.
Ja. Enligt vissa så är det tydligen härifrån som inspirationen till svenska flaggan kommer ifrån.
Jag tycker att svenska flaggan har varit väldigt bra.
Den är
det, för att det är verkligen de goda färgerna.
Ja, verkligen.
Det är så här blått och gult. Och det är också så här blå, alltså blond och blå typ liksom.
Ja, men det är...
Mycket sådana här saker.
Den var snyggare dock typ innan, var det, 1909 när man typ ändrade färgerna lite grann. Mm. Det finns den gamla svenska flaggan som var liksom lite mörkare, najsare blå. Och sen den här nya som vi har nu som är lite töntig. Och
gladare.
Den så här lite mer liksom babyblå.
Det är synd att danskan inte har ett svart kors. För då hade man inte ens behövt liksom...
Jävlar vad...
Ja, man hade behövt debattera med folk från andra länder bara, men ni ser ju att det är det onda landet. De har nazistfärgerna, vi har liksom...
Samma år så blir också Christian av Oldenburg kung
Christian
i
av Tyrann.
Danmark.
Nej.
Christian av Tyrann. Nej, Christian Tyranns farfar, va?
Ja.
Mm.
De också en person från det tyska furstendömet
Tyrann.
Där har namnet.
Det här är också en kung som vi inte ska prata så mycket idag, utan han är en av de här knatte, fnatte och chatta kungarna som vi ska prata om i nästa avsnitt. Under hela den här tiden, det här verkar som att jag har glömt att skriva upp. Samtidigt så har vi ett Sverige nu, som är, eller en union nu, som är Sverige, Danmark, Norge. Och så har vi Gotland som liksom är, vi har, unionskungen sitter ju där fortfarande. Även fast han inte officiellt är kung längre. Men han har liksom ockuperat hela den lilla ön där utanför. Och det är en av de första sakerna som KKV bestämmer sig för att göra. Han ska ta Gotland. Och hela Östersjöområdet jublar. För att han var ju trots allt Östersjöområdets mest hatade människa.
Mm.
Poor guy.
Stackars.
Bara några veckor efter kröningen så kommer 2000 man, svenska man, på Gotland, upp på Gotland. Och bara börjar meja ner gotländska bönder, gotländska trupper.
Gotländska bönder har it rough. Alltså.
De har jävligt rough.
Alltid faktiskt.
Man lyckas ta typ hela Gotland förutom Visby och Visborg. Där inne sitter Erik.
Så det är samma sak som fucking alltid händer när man går
till Gotland. Exakt. Ja, men det är för att resten är ingenting. Resten är bara... alltså, vi tog hela Gotland förutom den här borgen där. Ni tog ett fält, men inte borgen, kort sagt.
Vi tog ett fält. Vi intog fältet. How very impressive.
Erik och Pommen får besök av Christians män däremot. Olof Axelsson av ätten Tott. Som har kommit till Gotland och Christians vägnar. Och då passar Erik på att bara ge Visby och Visborg till den här Olof Axelsson. Och Erik bara sticker. Och med danska trupperna, de intar inte bara Visby och Visborg, utan till slut så tar de hela ön. Så att KKBs, det som till början såg ut att vara en bra invasion av Gotland, skit sig. Men då tänker KKB att fuck it, nu har ju Christian all sitt fokus på Gotland. Dab. Mm. Vi dabbar på Gotland och så går vi över och så kör vi den här Fortnite-dansen på Norge istället. I'm done with the kids. Så han bara typ rider in där genom Värmland, utropar sig själv till kung över Norge. Någon biskop i någon jävla håla uppe i norra Norge kröner honom och säger ja, nu är du Norges kung också. Sverige och Norges kung, grattis. Christian är inte så här jätteglad över det här, så han skickar ju då istället hela sina trupper till Norge. Samma sak som vanligt, samma sak som i Gotland. KKB går in, vinner. Men han vinner ju bara för att Christian inte är där än. Och Christian skickar in hela sin trupp. Och så vinner Christian till slut. Och om någon jävla anledning så accepterar han att han inte är kung över Norge. Men han tänker fortfarande kalla sig för kung över Norge. Mm-hmm. Så han bara, ja visst du är kung nu. Men jag tänker använda titeln kung över Norge fortfarande. Så det gör han. Mm-hmm. Efter allt det här, krigandet och skit, så är han luspank. Hans andra fru har också dött förresten, där någonstans, där inemellan. Han är luspank.
En av Hohenzollern.
Va? Nej, nej, inte Dorothea. Utan...
Nej, första av Hohenzollern.
Nej, nej, nej. Jo, Dorothea är av Hohenzollern. Men det, är Carl Knutsson Bondes fru som har dött. Katarina... dotter. Någonting. KKB blir luspank, så han börjar så här beskatta stenhårt massa bönder och framförallt också kyrkan, som man börjar starta en refst mot, som jag var tvungen att kolla upp vad det var för någonting. Vet du vad en refst är för någonting?
Det borde jag veta, det känns som att det är något jag...
Enligt Wikipedia så är det i allmänt tal betecknat en refst en rättslig form företagen undersökning av brott, samhällelig missförhållande eller dylikt. Så det gissar på att han gick in i kyrkan och bara drain the swamp i princip, vilket kyrkan då inte var så jättepeppig på. Men så där börjar han bli gör sig ovänner med, både med bönder och allmogen och kyrkan. Men han påstår sig fortfarande vara en legitim kung. Bland annat då genom de här propagandatexterna som han skriver, så påstår han att han är en legitim kung för att hans morfars far var Ulf Åbjörnsson, som var son till Åbjörn Nilsson, som var son till Nils Tofta, som var gift med Märta, som var syster till Erik Lesbe av Halte. Så han är i princip kung.
Ja. I mean, foolproof. Kul att man ändå ska ljuga.
Ja, precis.
Som en lutet liv är svårt.
Antar jag, så att inte man ska märka det. Det känns så här lite uppenbart, bara så här, ja men jag är Erik Lesbe av Halte. Det tyckes mig osannolikt.
Du blir man. Jag är Jesus för högt konflikt av utvägen.
Jag är Gustav Vasa. Vem? Efter allt det här, med alla har blivit jävligt trötta på KKB för de beskattar honom och håller på så att den lägger näsan i blöt, så är det till slut ärkebiskopen Jöns Bengtsson, den jävla Jönsen, som 1457 till slut, med en uppsamling av bönder och borgare i Uppsala, börjar ännu ett uppror. Massor med allmogesoldater och han krigar mot KKB, som fuckas av den här nya upproret totalt. Jönsson vinner och ja, han jagar ut KKB i Sverige.
Oh no.
Han sticker till Danzig. På andra sidan Östersjön, tänker jag. För Danzig, han har ändå så här, de har haft kontakter tidigare. En av alla de här personerna som jag aldrig har fattat om huruvida han var kompis eller inte var kompis med, det verkar vara lite flipflop där. Och i Danzig är man ganska glada för att se honom, för att han har ju Menendez, tydligen. Han var ju punk nyss.
Menendez har tagit pengar.
Ja, har du inte hört det? Menendez. Han har Menendez.
The Moolah!
Han har Moolah, som han tar med sig till Danzig. Också massa pengar från, gissar jag, från statskistan som man bara... ta med sig över
han Östersjön. Taiwan.
Han kör en Taiwan, precis. Mm. Så här är det, men att i Danzig så är det så, Danzig ligger väl ändå i Östpreussen där, va? Tror jag. Mm. Och Östpreussen vill bli en del av...
Danzig är ju Gdansk.
Ja, precis. Ja. Och de vill bli en del av Polen istället för Preussen. För Preussen är den här delen en del av Tyska orden. Mm. Och Preussen vill istället vara polsk istället för Tyska orden.
Preussen är definitivt ett område.
Ja, men den delen...
Det är en del av Tyska orden.
Ja, precis. Det området är en del av Tyska orden. Och det är inte de så jävla pigga på. Så då tänker... Jag tror att det är så i alla fall. De tänker... det har varit krig mellan Tyska orden och Preussen, Polen ganska länge. Och Tyska orden har blivit så pass panka så att de måste börja så här, sälja län till knektar. De har dels gett knektar län som betalning för att de är legoknektar liksom. Och sen så har det gått så pass långt så att de har gett dem lov att sälja de här förläningarna som de har fått. Mm. Och då kommer ju Preussen, Polen och bara, ah, nice. Vi köper län i fiendens land. Problemet är att det kostar jättemycket pengar. Och vem har pengar? Jo, KKB har pengar. Så de blir bundis med KKB som ger dem massa pengar i utbyte mot lite land någonstans. Så att de kan köpa upp mer land och fortsätta strida mot Tyska orden.
Jag rear ut min själ.
Tyska orden är precis som Bob Hund.
Jag klack som Bob Hund.
Mm.
Allt ska bort.
Till slut så har vi alltså kommit till en punkt nu när Carl Knutsson Bonde, Sveriges mäktigaste man, blir Sveriges kung. Nu är han mästare över det lilla området Putsik.
Putsi, putsi, putsi.
1416 så sitter han där i Putsik. Lilla, lilla Putsik. Ett litet land om det norr om Danzig. Och i det här laget är Danzig ganska trötta på att ha den här liksom maktgalna snubben som fortfarande håller på och bråkar och härjar och försöker så här ganska sig själv så gott som möjligt liksom i hans hela tiden mindre och mindre och mindre, mindre imperium. Till slut så får tyska orden övertaget i det här kriget och de tar över hela det här området som Putzig ligger i. Och då är Karl Knut som bonde i Gdansk eller Danzig under den tiden. Så han förlorar till och med det enda lilla landet han har kvar. Det är någon beskrivning här där, han, där det står att han måste typ bo tillsammans med, en, med sin värld eller någonting. Så han blir typ så här inneboende i någons lägenhet, gissar jag på. Det låter som en bra sitcom.
Mm, nu. Two and a half bonder.
Av sorg fick kungen inga bot, för ty honom gick allt jämt emot, skriver Sture krönikan. Här börjar man komma till en punkt där man börjar känna att man tycker bara synd om KKB snarare än att han liksom känns som ett jävla asshole. Mm. Men det kanske bara jag som är blödig. Jag tycker så här, jag är sån, jag tyckte typ synd om Saddam Hussein när han satt i sin lilla håla, för han såg liksom, man tycker bara synd om att tackars gumma.
Tycker synd om stash.
En fattig jävel, han sitter i Danzig skitlänge och liksom bara så här försöker hela tiden bråka till sig lite pengar, försöker ha kontakt med Sverige, de vill ha honom tillbaka i Sverige för att de ska typ sätta honom i fängelse eller någonting eller kräva någon på pengarna som han snodde tillbaks med sig från Danzig och så vidare och så vidare. Och hela den här, hela liksom utläggningen om hans tid i Danzig påminner mig lite om typ Assange i Ecuadors ambassad. Mm. För Danzig måste hela tiden liksom ljuga och hans vägnar och säga nej, det är inte han som har kapat era skepp ute på havet. Han bara, fast jo, det vet ni att det är och det är det också. Och de är ju antagligen så fett trötta på honom, men de kan liksom inte göra så mycket för han har ändå lånat ut dem jättemycket pengar. Typ. Mm. Han sitter där fortfarande.
Hush money.
Ja, precis. Till slut så blir Christian bortjagad från Sverige. Av anledningar som vi kanske ska snacka om i nästa avsnitt, antar jag. Han blir väldigt impopulär i Sverige i alla fall. Och då får till slut KKB ett brev hem till sin pissiga lilla lägenhet i Danzig som, citat, gör honom mycket glad, enligt Dick Harrison. Han blir tillbakabjuden till att bli kung i Sverige igen av riksrådet som har tröttnat på den terroriserande dansken. Och så den 9 augusti 1464 blir KKB välkomnad till Stockholm igen. För andra gången! Andra gången gilt, tänkte han.
Kung 2, Electric Boogaloo.
Exakt. KKB Kung 2, Electric Boogaloo. Electric Boogaloo.
Göta Kabonde 2. Yes it.
Vid det här laget så har Dorothea två gånger börjat tjata om att hon vill ha tillbaka sitt land. Första gången då när KKB blev kung första gången, mm-hmm, så började hon liksom gråta om att men det är mina landområden. Om någon anledning så typ nämns hon om och om igen i den här boken om att det är så här, och extra synd var det om Dorothea som hade sett hela, men Christian tappade hela landet. Varför är det mer synd om Dorothea som blir av med typ Örebro och Västmanland eller var det, Värmland? Hon är i alla fall väldigt, väldigt synd om henne. Och här är det här som jag pratade om tidigare, att det återkommer om och om igen att hon försöker sätta press på svenska regeringen och den svenska KKB-regimen att ge tillbaks, antingen vill hon tillbaks landet eller så vill hon ha pengar. Fuck off, säger de.
Häng kvar! Det blir mer Anders och Ante efter pausen.
Carl Knut som bonde har blivit tillsatt som svensk kung av den här upprorsregeringen som störtade Christian, jagade hem Christian till Danmark. Under upproret så fängslade Christian den här Jöns Bengtsson, upproret då som gjorde att Christian var tvungen att fly till Danmark och KKB kunde komma tillbaka till Sverige. Men nu så släpper han Jöns Bengtsson fri och då kan Jöns härja fritt igen och han börjar såklart då ett uppror mot KKB tillsammans med den här regeringen som har tillsatt KKB av någon jävla anledning. Det är kaos i Sverige igen. Carl Knut som bonde måste börja försöka mobilisera så många han kan. Han har inte så många, han har sina vänner, sina släktingar. Han har Bo Djure och Nils Sture. De rimmar ju, vad kul. Bo Djure och Nils Sture bland annat då, som är på hans sida i den här striden mot Jöns Bengtsson och den här Kjetil någonting. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Återigen, vi skippar maperiet här. Vi hoppar över det, fuck striderna. Och i januari 1465 så har de här upprorsmakarna med Jöns Bengtsson i spetsen nått Stockholm och de belägrar Norrmalm. Och man kommer fram till slut att ja, man vinner Stockholm där också. Och det är dags för KKB att acceptera sin abdikation igen. Den här gången flyr han inte. Så han ger bara upp. Han bara, ja visst, jag accepterar, jag abdikerar. Och då får han massa gods och skit. Och bara, ah, okej, okay, nice. Här, ta här, bo här, bo här.
Det är så opersonligt med krig och så.
Ja, verkligen.
Det är bara business liksom.
Ja, men verkligen. Och han får fortfarande kalla sig för kung, fast han inte är det. Men titeln kung är okej. Okay. Jag antar att han, undrar om han fortfarande kallar sig för kung över Norge vid det här laget. För det skulle han ju också fortfarande
göra. Så här intar Stockholm, ställer de hårda kraven att så här, okej, okay, kung Karl Knut som bonde. Du får första vara kung Karl Knut som bonde. Men för att vara riktigt hårda, have some land. Yeah.
Oh nej. Alltså det här kan bero på att man ville ha någon slags leverage mot Christian som man hade planerat att tillsätta som kung så småningom. Men man kanske ville ha något att så här visa upp och säga, haha, kolla om du inte gör som vi vill så tar vi den här kungen här fortfarande. Jöns Bengtsson blir i princip ledare i Sverige efter att KKB har abdikerat. Och under de här åren, 1465 till 1467, är det totalt kaos och jättemycket uppror. Men det skiter vi, för vi tittar inte på Sverige just nu, utan vi tittar på Finland. För det är där KKB hänger. Han chillar framförallt upp i norra typ Finland och sånt. Chillar runt. Han verkar, det här verkar typ bara den bästa tiden i hans liv. För det beskrivs på att han gör så här tjänstemannajobb. Han liksom åker runt, löser olika tvister, liksom håller på med ekonomiska frågor. Sådär som herremän gör liksom i sina gods. Det verkar som äntligen som att han har hittat sin grej. Om det nu inte vore så att den där jävla Nils Sture skulle hålla på att slåss för att han skulle bli kung. Alltså inte Nils Sture, utan att Karl Knutsson Bonde skulle bli kung i Sverige. Han och Axelsönerna, som är en annan ett, de går tillbaka till Sverige och fortsätter kriga. Axelsönerna har gift in sig i Bondes ett och tänker att nu har vi en chans att försöka få någon politisk makt här, för det är väldigt instabilt i Sverige. Nils Sture slåss i framförallt Dalarna typ. Han är typ den nya Engelbrekt. Han har så här jättemycket stöd bland allmogen och bönderna.
Jag tror att under Kristian Tirannansnittet så kommer vi komma in lite på Sturan igen. För att det är egentligen Sturarna som är Sturefaktionen som är väldigt nationella. Eller man ska säga. Det är Gustav Vasa beskrivs som att han så här, i sin ungdom rörde sig mycket med Sturarna. Alltså Stureätten. De är nästan större symbol än KKB på det här... Ja, vad man kanske i efterhand har skrivit som det nationalistiska partiet typ, liksom.
Och alltså, Axelsönerna, men framförallt Erik Axelsson, med den mäktigaste, de har tidigare varit fiender till KKB. De var danskar typ. I alla fall så har de gett in sig nu till KKB. De är fortfarande inte riktigt vänner, men typ just nu i alla fall bundsförvanter. De lyckas vinna, tar Sverige. Erik Axelsson blir ledare över Sverige i princip. Han blir väl riksföreståndare. Men Nils Sture, han nöjer sig inte, utan han ska fortsätta slåss tills dess att Karl Knut som bonde har blivit kung. Och i ett brev så skriver Karl Knut som bonde själv att ja, det är väl gulligt att han gör det, men jag vill inte bli kung.
Stackars KKB.
Han vill absolut inte bli kung i det här, alltså situationen som det ser ut nu.
Karl Knut som bonde tycker jag känns som någon sån här bondfångarkapitalist eller något sånt där, som bara, han ville bara bli rikare, han ville bara ha mer. Och sen så liksom han tittar upp från sin förvärld och säger, jag vill inte ha allt det ansvaret, jag vill inte vara här.
Exakt. Bara... Ja, när han började bli lite äldre började inse att det liksom inte bara är snabba bilar, snygga tjejer och kokain. Utan det är liksom massa grejer som gör att du har tillgång till de här grejerna. Yeah. Och du måste jobba för det. Då bara, jag kan inte bara få Finland.
Vad kul att jaga liksom. Ja. Man har det, man bara...
Ja, det är alltid grönare på andra sidan. Som man säger. Han är inte så sugen på att bli kung, utan han är mer sugen på att sitta uppe i Finland och chilla och ja, men, vara som han är. Och han tänker absolut inte hålla på att hjälpa Nils Sture i Nils Stures kamp till att tillsätta KKB som kung. Jag undrar hur Nils Sture kände med överallt.
KKB måste verkligen bara vara hela galjonsfigurer.
Ja, men verkligen, det känns det som det. Det fortsätter krigas, Danmark går in i Sverige igen, bla 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 bla. Till slut så blir det så pass instabilt att Nils Sture lyckas övertala Axelsönerna att det kanske är en bra idé med KKB som kungen då. Vilket är konstigt, för tanken att Axelsönerna har gift in sig i KKBs släkt direkt. Och i princip, med tanke på att KKB inte har en manlig heir, han har ingen son, så är det så här öppet mål för att Axelsönerna ska bli kungaättlingar i princip. Mm. Men de verkar ändå inte vara så här jättepeppade.
Men de har ett claim kanske.
Det kan nog hända.
Kanske inte kvarts trillings halvkusin med
hans Svalte. Ivar Axelsson har gift sig med KKBs dotter. Mm. Pretty,
men hänger
pretty straight
på,
on.
Ja, fast dotter betyder väl inte mycket. Plus att han ska väl ens dö för att det ska vara aktuellt.
Ja, det precis, det måste han göra. Men han är gammal vid det här laget. Ja. Hur som helst så får KKB 1467 ett till sånt här Nigeria-brev där det står, om du bara ger mig din adress och kom hit så kan du bli kung över Sverige. Och han gick på det och det funkade två gånger. Så moralen av historien är, acceptera alltid de här Nigeria-breven. Han blev väldigt glad igen. antar jag. Jag vet inte, han var ju visserligen trött på att intervjua. Han ville ju inte vara kung.
Blir han glad? Säger det kallas han att han blir glad?
Ja, jag tror det. Han accepterade det i alla fall. Alltså vid sånt här läge känns det så här att oavsett om du nu kanske inte ville vara kung direkt, men om du får ett brev som säger tja, vill du vara kung över Sverige? Så kan man väl säga som herresman på medeltiden inte direkt tacka nej till det.
Vill jag vinna för tredje åren?
Om inte annat så är det bara så här, jag kommer dö snart ändå. Kan lika gärna bli den enda killen som någonsin har blivit kung 3 gånger i Sverige. Killen också. Och han blir då kung. Exakt. Han blir kung i Sverige en gång till. Visserligen under typ Axelssonernas styre. Han är verkligen bara typ en ikon, alltså en figur nu liksom. Det är Erik Axelsson som faktiskt är de facto ledaren över Sverige. Och det första KKB gör är att han börjar bråka om lilla Putsiga Danzig som han förlorade. Eller Putsig, förlåt. Putsig, det här lilla skitområdet uppe över Danzig som han blev av med.
Liksom, hans retirement.
Jag gissar på det. Och varma goa Putsig. What a dream!
Det låter inte så bra, men du har uppenbarligen aldrig varit i Putsig.
Ja, precis. Han är så här dörkär i det. Alla hans kompisar som han har tagit dit och så här, ska visa gött det. Alla bara så här, ah, nice. Eller hur? Det är så jävla nice. Ja, nice. Kul.
Du vill inte vara kung eller vad? Nej. That's behind
ja, eller hur? Eller hur? Och släppa det här. Ja, exakt.
Så här KKB, han var så här en liten man i en stor mans krona liksom.
Han började bråka med Danzig för att han tycker att jag lånade er pengar, ni gav mig Putsig. Putsig blev taget av tyska orden, ni har Putsig nu igen. Ge mig Putsig eller ge mig pengarna tillbaka. Och Danzig bara, nej, det var du som gjorde att vi tappade Putsig. Så att det är ditt eget fel. Surprise, mer uppror, bla 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 bla. Ännu en invasion av Christian, 1470. Går den åt helvete. De vinner. Och nu efter allt det här aslånga tjötet om hela Karl Knutsson Bondes politiska karriär så ska vi ha en sista liten inzoomning på hans personliga liv vid den här tidpunkten. Mm. Vi har sett Karl Knutsson Bonde, galningen, nyriken, killen som får Sverige och bara
Starface så här, KKB.
Ja, precis. Får hela Sverige, står på tornet uppe i Stockholm och bara, allt det här är ditt. Han bara, vänder sig om, kikar och tittar på Putsig. What about that?
Den där gråa
fläcken i Polen där borta. Va? Danzig? Nej, inte Danzig.
What are you, gay?
Nej, Putsig. Namnet också, det låter så jävla skit. Förlåt om det nu är någon som lyssnar som är från Putsig. Vid det här laget så har stackaren blivit enkling 2 gånger. Han har fått 8 barn.
Jag bara avbryta lite. Ja. Vet du vad Putsig heter på svenska?
Nej.
Puck.
Ja, bra.
Jävla puck. Va?
Karl Knutsson Bonde, vad ska du göra nu när du är kung? Jag vill ha puck. Va? Puck.
Puck vill jag ha.
Vill ha puck.
Färdigpratat.
Nu är det färdigpratat.
Idag bor det 11 000 människor i puck. Undrar hur många det är. Alltså, det är fucking...
Det är en jävla håla.
Men... Får landa upp en bild på det här någonting? Men det här är torget. Det är liksom, det ser ut som världens minsta, det här svensk småstad.
Ja, men det gör det är ett ganska fint torg.
Ante bara,
Jag börjar bli övertalad.
Notable residents. Ah, vem glömmer inte Heinrich Edwin Rickert? Tysk journalist och liberal politiker. Ah, Daniel Plinski, för detta polsk volleybollspelare.
Fattar du att allt det här hade kunnat vara svensk?
Ah, Stanislav Jaskulka, pensionerad polsk långhoppare.
Men vänta lite, är han ihågkommen som pensionerad?
A retired Polish longjumper, det står det.
Men man skriver väl inte att han är inte känd för att vara pensionerad eller vadå?
Du vet man har sådana här syskonstäder och sånt där.
Ja.
Då brukar det vara typ att man har någon så här långt bort i ett annat land.
Mm.
Pucks tvillingstad är Ciesin i södra Polen. Polen. Puck där siktar lågt men vinner alltid, känns så.
Ja. Fan, det är bra litet porträtt av Putsik det blev nu ändå. Var det något mer om Putsig där?
Interesting places. Stadshuset. Yep. En kyrka. Ett borgarhus. En översvämmad hamn. Remnants of a brick castle. Memorials of General Joseph Haller. Pucks regionalmuseum. En träpir. En marina. Grottor. Vid utanför. Coastal Landscape Park.
Jag tänker att...
Mycket kitesurfing i Puck tydligen.
Ja. Det kanske var det jag gillade.
Probably.
Ja. Åk till Puck. Puck. När Danzig är lite från
Puck. Ja, vi är absolut inte sponsrade av Pucks resebyrå någonting.
Det är där alla pengarna finns.
Eller i och för sig fan. Pucks resebyrå om ni lyssnar hedas upp.
Ja, verkligen.
Vi har ett Patreon-konto.
Vi vill också veta... Jag är nyfiken på om det där regionalmuseet nämner Carl Knutsson Bonde.
De borde ju det då.
Ja, det borde de göra.
De bara, no, we have log jumper.
He retired.
It's very good.
Too bad he never jumped, because he's retired. Ja, personligt porträtt, personlig insomning sa vi ju. Han har blivit enkling två gånger vid det här laget, vid 1470. Han har fått 8 barn, 4 söner, 4 döttrar. Men alla förutom 2 döttrar är döda.
Åh nej.
Och vi känner vid det här laget måste han nu vara typ lite ensam. Han har kommit tillbaka till Sverige, men ingen vill ha honom där egentligen förutom för att låtsas vara en låtsaskung nu, medan Erik Axelsson är den riktiga kungen. Han kan inte ens få Putzik. Och
han har ingen fru nu, eller?
Nej, men under sin tid i Finland så lärde han känna en viss Kristina Abrahamsdotter som blev hans frilla. KK. Så det var KKKKKB.
KKKKB.
Och de gifter sig 1470. Han gifter sig för tredje gången. Han blir kung 3 gånger. Gifter sig 3 gånger. Han lever 3 karars liv, den här mannen.
Det är imponerande.
Och vid det här laget så har de faktiskt också till en son som har hunnit bli 5 år, som nu blir legitim med tanke på att de har gift sig. Så nu räknas det som hans son. Så...
Och traditionen trogen, han har blivit 5 år 3 gånger.
Exakt. Karl, deras son, han blir 5 år 3 gånger. Så han är väl trolig ringen nu, antar jag. Och några veckor efter det här bröllopet, så det mesta han sysslar med i princip bara är att skriva testamenten, för han har blivit väldigt sjuk. Och den 15 maj 1470, bara några veckor efter bröllopet som sagt, så somnar till sist lille Carl Knutsson Bonde in i 60-årsåldern. Varnadige herr kung Karl blev tyvärr död. Igar om middagstid. Gud hans kärl nåde, sa Sten Sture.
Han blev tyvärr död.
Han blev tyvärr död.
Det var inte bara att folk var dummare på medeltiden. De kunde inte prata, eller?
Det är ju extremt bra att kalla det. Han blev tyvärr död.
Han blev tyvärr död. Men inte i Putzig.
Inte i Putzig.
Det var jag inte med det.
Utan i Stockholm. Och Sten Sture blir den som får ta över... I princip alla hans slott och landet i helhet. Det är nämligen han som blir riksföreståndare av Sverige. Men du, det är en annan historia. Hej!
Ding, ding!
Kungen! Där var en stundtals, jag tänkte säga stundtals lite torr genomgång. Men jag tänkte säga att det var ju ganska, kanske inte torr, det kanske inte är rätt ord. Med tanke på att typ så här, varannan mening vi gjorde handlade om att han var bög eller att någon annan var bög eller att... Eller något annat barnsligt. En barnslig genomgång av kung Carl Knutsson Bondes liv.
Mm. Ja, det blev lite, det kändes som att det blev lite double down på barnsligheten här. Bara för att du kände resentiment mot Marie och ville bara köra över den.
Jag har inte emot dig, Marie, men jag har lyssnat mycket på poddar här på senaste tiden som har väldigt barnsliga skämt. Så jag antar att det är så här, det spildes av för det också, antar jag. Men ja, jag var tvungen att bevisa Marie fel.
På något avsnitt, vad är det, 13? Carl Knutsson Bonde och anti-Maria-avsnittet.
Ja, precis. Nej. Vi kan väl enas om att vi egentligen är anti-Trump-that-bitch. Är det så här väldigt småaktigt att så här, i varenda avsnitt får man få en dålig recension så ska man så här basha på den i
avsnittet. Det är inte bara avsnittet. Det småaktigt, det är bara ett smått generellt. Ja, så jag visste inte så att vi hade fått en recension förut. Ja, nice, någon som hatar oss.
Ja, jo, tydligen har vi 13 recensioner, men jag har inte kunnat se alla andra.
Har vi 13 recensioner?
Enligt den där hemsidan Chartable så har vi det, men jag kan bara läsa 3. Och en av dem är bara...
Vart är det från SoundCloud då, eller?
Ja, jag tror SoundCloud iTunes, tror jag. iTunes framförallt. Men jag kan inte läsa iTunes.
Men vi hade ganska bra generellt, vi låg på 4.
4,4 tror jag. Så gå in på iTunes, gå in på SoundCloud, gå in på Facebook och skriv recensioner.
Jag tänkte att vi pratar aldrig om det här, men gå in på vår Patreon, ge oss pengar, like oss på Facebook, följ oss på... Vi borde kanske få en Twitter.
Det borde vi göra.
Jag har börjat använda Twitter lite grann, så jag skulle kunna...
Börjar vi komma in, det känns som att du har sagt under hela det året som vi har haft gjort den här kundpodden, så har du sagt, jag har börjat använda Twitter lite grann. Så här, under ett år har du börjat använda
Twitter. Alltså jag tänkte inte jättemycket nu, men jag försöker vara rolig på Twitter.
Ja, men det är roligt. Börjar vi typ så här göra en avrundning av podden nu innan vi har kört vårt älskade inslag En härlig konung?
Vem är kungen i djungeln?
Jag honom såg en gång.
Ja, är det en härlig konung eller barnekonung?
Bonnehugg.
Bonnehugg, tack så mycket.
Bonnehugg.
Karl Knutsson barnehugg.
Eller Karl Knutsson härlig konung.
Okej, vad sånt.
3, 2, 1. Bonnehugg. Ja, vi enade igen. Vad fint.
Hur motiverar du?
Det känns bara länge sedan. Alltså... Jag är ju sällan, jag har jättelätt att tycka synd om människor, det sa jag ju förut. Alltså det spelar verkligen typ ingen roll vad människan har gjort. Alltså, jag kommer ihåg när man såg Breivik och tänkte, lite trist att han ska behöva sitta inne så jävla länge. Nej,
jag skojar. Jag Breivik för att det var så här, han hade dålig relation till sin morsa eller vad det var. Han var ganska ensam och såna här saker. Jag tyckte lite synd om honom.
Jag är ändå ganska empatisk. Jag tycker synd om människor. Men,
eller psykopatisk. För eller psykopatisk. Jag känner någon sympati med dem man mördar.
Nej, precis. De kan inte se i ögonen, så det spelar ingen roll. Jag tror att alla har tyckt synd om just honom, ska väl tillägga. Men ändå, i alla fall, min poäng är att jag kände att jag blev nästan lurad av att bara så här, tycka synd om KKB och därför ge honom en härlig konung. För att han säger, ja men fan, han ville ha Putsik, jag kunde inte bara få Putsik. Han hade typ blivit gladare om han hade fått Putsik och sluppit Sverige, känns det som. Men Dickie, han började hela den här biografin med att skriva att det är så himla lätt att liksom så här hamna på en persons eller liksom på huvudrollens sida i en biografi och alltid liksom så här heja på huvudrollen oavsett hur den är. Och om man läser den här boken, alltså man behöver inte läsa den här boken, om man har någon koll på KKB whatsoever, så kan man väl säga att han verkar ju ganska mycket av ett asshole på många sätt. Han jobbar ju mer för sig själv än för konungariket Sverige, känns det som. Alltså bara det här med att han i princip sparar in på alla skatteutgifter för att lägga pengarna på sig själv istället. Nej, det blir barnehugg. Och också att han är så här petty borta i Östersjöområdet, ska hålla på och bråka där. Han kan liksom aldrig bara chilla förrän han har blivit för gammal och alla redan hatar honom.
Ja, jag landar väl mest lite i det här, om man tar de längre historiska penseldragen. Så hela medeltiden karaktäriseras av en sån här konflikt mellan regimen politikum och regimen regaler. Och politikum grejen där har alltid känts som att det är lite grann, vad är medeltiden? Det är en massa aristokrater, det vill säga typ banditer med häst och svärd, som har en protection racket mot en massa bönder som agerar helt och hållet i egen intresse. Ur det växer fram en kung som ska vara den här ultra-aristokraten som ska balansera alla. Och det som sker mot senmedeltiden är att det centreras mer, och den här kungen blir, hamnade mer och mer i konflikt, men de har blivit en mer självständig grej, och man börjar få en stat som faktiskt står lite över samhället och som inte bara är liksom den främsta av de här utplundrarna. I ljuset av det, att det börjar växa fram, så känns det som att Karl Knutsson Bonde är en så här total degenerering, ett återfall till det här. Det är verkligen bara en gangster som sitter och jag känner samma sak, typ, att jag kan såhär, han verkar lite charmig på något sätt liksom, och lite rolig. Men han är liksom, det är fel man på fel ställe liksom.
Vi har haft det där mycket förut, den här liksom playboyen som inte borde blivit kung, utan bara borde varit
herreman. KKB tycker jag låter som en person som borde typ varit med på Erik och Sverker-tiden typ. Det känns som att han föddes lite för sent typ.
Ja, men det är faktiskt samma. Han håller på mycket med de här handelsgrejerna visserligen när han är borta i Östersjön. Han håller på ganska mycket att integrera med Hansan och Rival och sånt där. Så han håller på liksom med en sån där borgerlig handelskrigsföring liksom. Men på något sätt så... Jag håller med ändå att han har liksom den här känslan av redan vid den här tiden lite old school kung på något sätt.
Verkligen
liksom.
Bara en man med en påk typ.
Ja, lite så. Väldigt många påkar då. För att alla påkar ville vara för honom för att han betalade mer. Ja, skönt ändå. Det känns att det var länge sedan vi var enade. Jag tror vi har varit lite dåliga på att ha med det här inslaget.
Det Albrecht måste vi varit enade på sådär.
Ja, vi var nog enade ganska nyligen också. Men jag tror att vi också glömde att ha med det här inslaget i något senaste avsnitt. Men det har vi haft nu i alla fall. Och med det så kan vi väl säga att det här avsnittet är avslutat. Avsnittslutat.
Episk
min hjärna bara, min hjärna funkar så snabbt, vet du. Jag bara så här, boom 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 boom, så kommer mina skämt.
Firing gold.
Älskar man såna ordvitsar, så kan man gå in på min Instagram där jag har just gjort en hel månad av en ordvits per dag i hela april. De är lite roligare än avsnittsslut.
Ja. Jag brukar inte säga att man inte kan följa mig någonstans, men ja.
Du har just precis alldeles nu börjat använda Twitter.
Ja, men jag har sagt det här länge, men jag tycker typ att jag faktiskt har börjat använda det på riktigt lite nu. Jag skriver lite saker. Men det mest, jag försöker mest ladda upp roliga grejer typ.
Jag går in och tar stödlikar och stödretweetar.
Sjukt lojal. Nej, jag är väldigt påföljare.
Jag gör det för att det är kul faktiskt. Om jag skriver något som du tycker, om du skriver något som jag tycker är dåligt, så kommer jag skriva det också.
Viktigast av allt är, jag känner att vi verkligen ska göra en kung på den Twitter. Så
men ska jag, då är det bara att göra det då.
Kanske finns när det här släpps.
Ja.
Kanske.
Ja.
Då kan ni kolla på Kungpodden på Twitter. Nej. Annars så ska vi tacka våra, samma som vanligt va?
Ja, vi ska tacka Viktor Tove Strid,
som gör jinglarna till den här podden. Ni kan kolla in hans företag Winteractive, och ni kan kolla in honom på Twitter under @skojaaldrigpapi. Ni kan kolla in Julius Gullbog, som gör titelkorten till det här programmet. Han är röstskådespelare och han har ett företag som heter Vokus Pokus, som ni kan kolla in. Ni kan också söka på Julius Gullbog på Twitter. Det var väl allt, tror jag.
Tror att det var allt, du.
Mm.
Då ska vi bara tacka lyssnarna som har lyssnat. Hoppas det var kul.
Hoppas det har varit kul. Vi ber om ursäkt för att det var lite extra barnsligt.
Ja, lite extra barnsligt. Men jag måste få vara lite barnslig ibland.
Ja, det är också, man blir lite så här motsträvig när man, jag vet inte, när man får alla kungar och krigboomers till... som kommer att göra skit. Så.
Ja, verkligen. Jävla boomers. Mm. Ja, tack Anders.
Tack Anders.
Mm. Vad är röstkort för någonting? Det som Julius Gullbord.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett främt. Han var en man. Hans likes behöll till skolan.
Coming to king. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den femte rådet. Det är kungen.
Oh!